Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då är ni välkomna till Parkinsonpodden som idag är på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hos Dag Nyholm, professor i neurologi, och Robert Bodén, professor i psykiatri. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Ja, tack. Välkommen.
Det är inte första gången direkt, Dag.
Nej, vi känner ju varandra vid det här laget.
Ja, det börjar vi göra nu.
Roligt att Robert får vara med idag också.
Absolut. Ja. Och det var ju så att det kom ut ett pressmeddelande där det stod som följer. Som första sjukhus i Sverige, Akademiska, införskaffat utrustning för transkraniellt fokuserat ultraljud, TFUS. Och det här skulle man bland annat kunna behandla Parkinson med, stod i den här pressmeddelandet. Och då går ju människor i taket: oj, nu har du kommit, det som ska hjälpa oss. Hur är det med det egentligen, Robert?
Ja, det är inte så att den här metoden nu har något botemedel mot Parkinson eller mot någon av de andra sjukdomarna, utan det här är ett verktyg som vi kommer kunna använda för att beforska om det i framtiden kan eventuellt hjälpa en del av de här sjukdomarna som är upptagna i meddelandet.
Mm. Det här är också sånt här ultraljud, fokuserat ultraljud. Det har man ju också, vi hade avsnitt om i Parkinsonpodden om det i våras. Man skaffade en apparat i Finland och man har i Danmark, där man då går in med någon värme och bränner de ställena i hjärnan som tar bort tremor till exempel. Är det en sån maskin det här också? Eller?
Nej, det här är inte en sån maskin. Och den här maskinen är visserligen... Principen kommer från samma typ av princip. Men den maskinen som du pratar om nu, då har man det i en stor magnetkamera miljö som man, och man har som en hjälm på sig med många små membran som ger ultraljud fokuserat inne i skallen då, och på med väldigt millimeter precision kan med hög energi, ja, just bränna och ha sönder, så att säga, vävnad i hjärnan. Det är som egentligen som att operera utan kniv, kan man säga. Mm.
Och det är irreversibelt dessutom, det som görs då på
precis.
Hjärnan.
Det som har börjat komma nu då, som den här apparaten är en vidareutveckling av, det är att man har provat att vrida ner energin. Och det har man gjort även med sån här, det kallas ju för HIFU, den här, där man har den här högintensitetsfokuserat ultraljud. Om man provat att vrida ner stimuleringsintensiteten så att man inte längre har sönder vävnaden, utan man istället, så att säga, skakar om, skulle man enkelt kunna säga, nervcellerna. Och när man gör det så påverkar man elektriska förhållandena för nervcellerna som gör att de signalerar på ett annat sätt utan att man förstör dem.
Hjärncellerna styrs elektroniskt och kemiskt, säger man.
Ja, precis. Så att just den elektriska delen kan man genom att mekaniskt påverka dem med ultraljudet och, så att säga, skaka om dem, så kan man påverka den elektriska benägenheten hos nervcellerna att signalera. Och sen då har man tagit det vidare till att göra den här typen av enklare maskin som har bara ett membran som man sätter som en puck egentligen utanpå skallen, och så kan man rikta mot ett område i hjärnan och tillfälligt då påverka hur den delen av hjärnan signalerar.
På sikt, är det någonting som skulle kunna användas vid Parkinsons sjukdom, det här? Så går det att boosta upp det så man når in till den del av hjärnan, basala ganglia, där problemen sitter för dem med Parkinson?
Det ska Dag få svara på strax mer utför, för att det tror jag du kan svara bättre på. Men från liksom en psykiaters håll så tänker jag väldigt grovt så här, att många av de psykiatriska sjukdomarna, om vi ska använda en analogi då, att hjärnan är som ett vägnätverk. Så att vi tänker oss typ kartan över Stockholm, och så finns det ett vägnätverk där, och så åker det bilar på de här vägarna. Så tänker jag mig att psykiatriska sjukdomar, då är det så att säga trafiken på de här vägarna som på något sätt är störd. Så man, det är inget problem med själva vägarna egentligen. Men alltså i många neurologiska sjukdomar, vi får se vad Dag säger om den här diagnosen, så kan det istället vara också problem med själva vägarna. Mm. Och det i sin tur kan göra att det behöver styras om trafik till andra vägar. Så, men, och det gör att många av de psykiatriska behandlingar vi har kan vi ge som kurer. Och sen så kan man påverka hur trafiken går så att säga, på vägnätverket. Och så att det blir en bättre trafiksituation. Och då är den här typen av behandlingsmetod som transkraniellt fokuserat ultraljud, där man inte har sönder någon del av vägnätverket utan att man helt enkelt bara låter trafiken gå på andra vägar.
Dirigerar om den.
Då kan man ge det som en kur och påverka tillstånd som kommer och går, så, vilket många psykiatriska tillstånd är. Och jag ska lämna över till Dag nu, men min upplevelse är att det inte riktigt är så med många neurologiska tillstånd, utan att de är mer stadigvarande.
Mm. Jo, men det kan man väl säga. Samtidigt som att det också finns ju psykiatriska symptom vid Parkinson till exempel, och många andra sjukdomar. Som jag menar, depression, oro och ångest är vanliga fenomen också.
Du tänker på den serotonin och några när det sipprar ut.
Precis, jo. Men det är ju faktiskt vanliga symptom också vid Parkinson. Så det är ju ett sätt som man skulle kunna kanske använda den här metoden framöver också för personer med Parkinson. Mm. Men sen är det då också det här med de basala ganglierna som du nämnde här, där sjukdomens motoriska kontroll sitter. Där är det ju kanske svårt att tro att lite omskakning, en trafikpolis på det här sättet ska kunna bota eller liksom ändra på stora förhållanden. Men kanske ändå att det kan ge lite vägledning, kommer vi tillbaka till vägarna här, om liksom vad de olika områdena gör. Så att det, liksom, det här är ju ett forskningsinstrument ju. Ja, det är viktigt precis att säga också att det är inte en ny behandling som vi ger till alla och vet vad vi gör, utan det här är att vi ska undersöka helt enkelt.
Ja, men precis. Jag skulle säga att vi inte ens i närheten av att det här är nära att bli en behandling i vanlig klinisk praxis, men ett väldigt viktigt instrument för att ta oss vidare i förståelsen av sjukdomen och framtiden förhoppningsvis kunna få fram nya behandlingar.
Vad var det som väckte ditt intresse för den här maskinen eller utrustningen?
Jag har hållit på en hel del med en annan behandlingsmetod som heter transkraniell magnetstimulering. Mm. Och då använder man egentligen är det en elektrisk stimulering. Man använder bara magnetismen som en brygga för att ta sig in i skallen. Och då magnetfält når man bara väldigt ytligt, de ytliga delarna av hjärnan. Och det blir också ganska diffust, så att det blir relativt stora hjärnområden som man liksom når. Många av de svåra psykiatriska störningarna tror vi har sin uppkomst i relaterat till hjärnområden som ligger ganska djupt in i hjärnan, som man helt enkelt inte når med den metoden. Och en del av de områdena delar då de psykiatriska tillstånden med neurologiska tillstånd, som till exempel det med basala ganglierna som styr både motoriken, där styrs även viktiga saker som motivation och förmågan att känna lust och glädje, finns i samma områden. Och de områdena har vi inte kunnat nå med transkraniell magnetstimulering. Så att när jag fick höra om den här metoden, så då var det fortfarande bara på djurstudienivå, så tyckte jag det var väldigt intressant att det här skulle bli första möjligheten att kortvarigt kunna påverka djupt liggande områden.
Komma till källan.
Ja, exakt. Mm. Så sen nu har det gjorts de säkerhetsstudier som behöver göras med via då att man också har kört på till exempel apor. Och sen så har man kommit över till friska människor, och så har man börjat göra de första små studierna i patientpopulationer.
Är det något land som ligger längre fram än vi med just den här utrustningen?
Ja, det är USA och Nederländerna och Storbritannien skulle jag säga är de tre länder som ligger längst fram i den här metoden. Och vi, det här är första, just den här apparaten är första i Sverige. Så, att, ja, men, så det känns roligt att försöka haka på den.
Vad händer rent praktiskt här nu? Vad kommer du göra?
Vad vi kommer göra nu är att ansöka om alla tillstånd som krävs. För att det här är ju en helt ny metod. Så det är mycket tillstånd som krävs för att man ska kunna starta en sån här. Och vi kommer starta en studie med på friska försökspersoner. Där vi försöker påverka ett område som heter nucleus accumbens. Som är en del i basala ganglierna.
En kärna av något slag?
Ja, en kärna som... njutningskärnan brukar jag kalla den. Där vi tror att bland annat liksom förmågan att känna lust och njutning och så. Mm. Och när man får så att säga positiva responser så är det en viktig del där. Kan vi säga att det kallas ventrala striatum ibland. Den har flera namn. Den är delen av hjärnan. Men då vill vi försöka påverka den hos friska och se kortvarigt effekten. Det är ju kanske en halvtimme någonting som effekten man tror att den sitter i. På sådana funktioner som har med belöning att göra hos friska. Och så testar vi helt enkelt belöningsfunktionen.
Striatum, det är den som är flerfärgad, vad är det inte så?
Ja...
Nu vart det djupa väck i pannorna här. Ja. Det kallades någonting sånt.
Ja, vi har hört någon neuropatolog prata om den där historien. Ja, som, och flerfärg, men att det var att när man snittar den på ett visst sätt så var det i alla fall
strimmigt.
Strimmar, ja. Precis. Mm. Men jag kan inte riktigt den historien.
Nej, inte jag. Jag hinner inte berätta allt nu utan vi rullar vidare.
Men, vart var det någonstans? Jo, vi ska påverka den här belöningsfunktionen har vi tänkt. Och när vi gör det så kan vi sen gå över till att göra det hos en patientgrupp som har problem med just belöningsfunktionen. Och det är de med svårbehandlad depression och som har just ihållande ett symptom som vi kallar för anhedoni som är helt enkelt oförmåga att känna lust och glädje. Då. Och då kommer vi testa när vi går över till patienter att ge det upprepat flera gånger per dag under en vecka och se kan vi påverka själva kärnsymptomet.
Men det är ju liksom en förlängning av ECT-behandling eller
elektron? Nej, det kan man inte säga. ECT är en väldigt vad ska man säga, global hjärnbehandling.
Det man kallar elchock.
Ja, precis. Och elbehandling kallar vi det på svenska. Eller elektrokonvulsiv terapi. Där är det ju inte elektriciteten som är själva behandlingen utan där ger man de elektriska stötarna för att utlösa ett epileptiskt anfall. När hjärnan sen försöker stoppa det epileptiska anfallet, det är det som är själva behandlingen egentligen. Mm. För då så gör hjärnan allt den kan och den strömmar ut med alla möjliga olika signalsubstanser. Bland annat en som heter GABA som är en stor eller viktig behämmande signalsubstans i hjärnan. Så stora bromsen kan man säga. Mm. Så vad man gör med elbehandlingen, det är hela hjärnan som behandlas. Den sköljs över av sina egna signalsubstanser.
Okay.
Så det här är nästan tvärtom kan man säga. Här går vi in med, det är ungefär en halv centimeter brett och så kanske 2 centimeter lång. Som en liten cigarrformad där vi mekaniskt påverkar just den delen. Och då kommer vi rikta in oss mot den här nucleus accumbens. Så det blir väldigt specifik istället.
Finns det någon biverkningar?
Det vet vi ju inte eftersom studien inte är gjord. Så att just specifikt på nucleus accumbens hos patienter med depression är ännu inte gjord. Så att det är en jätteviktig del i när vi ska börja studera det här att också se vilka bieffekter det blir av. Man kan säga generellt bieffekter med transkranialt ultraljud därför att det är beroende på vilket hjärnområde man försöker påverka.
Parallellt då med de här psykiatriska behandlingsmetoderna, kommer man titta även då på neurologiska dag?
Det är därför det står Parkinson med som ett av exemplen på sjukdomsgrupper där vi har planer på att testa det här forskningsmässigt. Och man kan ju dra också en parallell till den här högenergetiska behandlingen som finns då i Finland och Danmark, som vi nämnde förut. Där, vid den behandlingen så testar man ju också faktiskt först. Men då är ju patienten redan i magnetkameran med den här hjälmen på. Och så testar man lite grann utan att bränna. Mm. Men ändå med halv hög energi i det där, va? För att se om det har effekt på skakningarna då, i det här fallet. Och lite parallellt kan man tänka sig att det här kanske skulle vara en metod för att testa både skakningar men kanske också andra Parkinson-symptom till exempel.
Och de psykiatriska som du pratar om. Som
också, och de psykiatriska också. Men,
ja, men för det är det vi har resonerat om, att man kanske skulle kunna ha det som en, lite som man ibland kan testa inför. Är det, skulle en operation eller en deep brain stimulation eller en sån här, som vi säger, abladerande, när man förstör en liten del av hjärnan för att komma åt symptomen, då ska man kunna testa det innan, så att man vet att så här, ja, men om påverkar den här delen, då får vi den här effekten hos just den här personen. Så lite som en undersöknings...
Säkerställa att behandlingen lyckas ändå.
Ja,
tar in
precis. Precis. Det är något som vi har resonerat i, att det kanske skulle kunna vara...
Vad ligger det här i tiden om allting går som på räls nu och funkar, vilket det ju aldrig gör? Men pratar vi 5 år eller pratar vi 10 år innan det blir en klinisk behandlingsmetod?
Ja, det är mellan 5 och 10 år skulle jag gissa, om allt flyter på bra. Det finns en man säger så här, säkerhetsaspekten är ju oerhört viktig, men har också gjort att det finns i det här fältet som en farhåga att man har satt säkerheten så pass främst att det finns en farhåga att man kanske inte kommer kunna se så mycket effekt hos människan när vi nu börjar gå över till att göra studier på människan. För att man kanske har satt gränserna för tajt.
Man är lite överdrivet försiktig.
Så det är snarast den farhågan som är i fältet nu. Och är det så, då kommer det ta tid. För då kommer vi behöva göra studier inom flera olika sjukdomstillstånd och se att vänta, det händer ingenting. Men det händer ju saker i djurstudierna. Och så kommer man få se, ja men var det säkert? Och då kommer man kunna öka energin successivt. Och det här kommer ju vara en långsam process. Och det finns inga stora multinationella företag eller finansiella muskler som driver på det här, utan det är små idealistiska akademiska centra som bedriver sån här typ av forskning.
Men du måste ju ändå tro på den som har köpt in den, antar jag. Ja, alltså du känner dig, som man säger i politiken, försiktigt positiv.
Ja, exakt. Precis. Det är viktigt att ha rimliga förväntningar. Så att det är framförallt ett viktigt forskningsverktyg för att komma vidare i vår förståelse av de här sjukdomarna, gemensamt neurologiska, psykiatriska, som utgår från de här djupliggande områdena i hjärnan.
Vad säger vi nu till de Parkinson-patienter som vädrar morgonluft här nu? Och för det första då, förklarar du att det är två olika system, det här fokus och ultrasound här, som ni har köpt in här i Uppsala, och sen jämfört med Danmark och Finland, där man har helt annat.
Precis, det som vi har här nu då är en forskningsmetod, och det som finns i Danmark och Finland och som kommer att komma till Sverige så småningom.
Vad beror det på att det inte kommer till Sverige än?
Ja, men ja. Det, alltså det är, jag vet inte varför Danmark och Finland hann före. De är väldigt stolta över det, vet jag.
Okej.
men det är ju liksom även här mycket byråkrati, kan man säga. Pappersarbete som behöver göras för att få det här på plats. Och så är det en stor kostnad, en jättestor investering för den här stora apparaten. Liksom det,
vet man någonting hur det funkar för dem i Finland och Danmark med
behandlingar
mot Parkinsons sjukdom?
Det rullar på bra där. Det är ju framförallt 3 månader, alltså skakningsbehandling, och hittills. Och det rullar på rätt bra. Så det jag har hört är att det funkar som det ska, och att det är på väg till Sverige så småningom också. Men som sagt, det är... Det som vi pratar om idag här nu, det är ju liksom i forskningssyfte. Och man kan säga det här med säkerhet som Robert nämnde också, det är ju precis en parallell med stamcellerna också, som vi har pratat om förut i podden, att säkerheten först. För vi går ju faktiskt in i hjärnor på människor och manipulerar lite grann med de här metoderna, och stamceller är ju väldigt påtagligt, men även det här med att liksom gå och stöka till det lite i vägnätet där, vi vet ju inte riktigt, man måste göra det med försiktighet.
sammanfattningsvis nu då, som det finns ju många som säger, nu ska jag ställa mig i kö och bara anmäla mig som försökskanin. Vad säger du, Dag?
Ja, det är bra.
Det är bra.
Men som Robert nämnde, det, just när det gäller att göra en studie på till exempel då personer med Parkinson, så behöver vi först skicka in en ansökan till etikprövningsmyndigheten som granskar detta och ser om det är okej att vi gör det. Och innan dess så måste vi ha lite mer information från de här friska, frivilliga försökspersonerna.
Ja, och vi måste lära oss metoden och ha den, verkligen kunna metoden. Och jag tror att man ska börja i depressions... Alltså först friska, sen patienter med depression. Och sen ska man börja tänka vidare, tror jag.
Spännande.
Mycket spännande. Jag tänkte också bara på det här med, vi pratade om lustcentra och anhedoni och det här med lust och olust. Det finns ju en forskare här i Uppsala som heter Åsa McKenzie som använder djurstudier och tittar på just den här nucleus subthalamicus, som den heter, som man brukar använda vid DBS-operation vid Parkinson. Och hon har då hittat en del av detta där det är stark olust så hos mössen. Som också är precis ett steg i samma riktning här, att försöka förstå vad är de här olika delarna ansvariga för. Och de ligger nära varandra. Träffar man rätt i den här delen så blir det perfekt med både rörlighet och mentalt mående. Träffar man fel så blir det akut depression.
Vad handlar det om i millimeter eller?
Ja, små. Ja, det kan vara mindre. Det kan vara, ja, det är millimeternivå. Det är
finlir där verkligen, må man säga. Det man kan säga om det är ju att det pågår mycket forskning och att det händer många saker. Det står mycket på tröskeln, om man säger så, framöver.
Det tycker jag man kan ta med sig som att det är positivt ändå, även om vi nu i det här programmet har berättat att det här inte är en ny behandlingsmetod som löser alla problem. Så är det i alla fall en liten pusselbit till att liksom forskningen går framåt.
Tack så mycket, Dag Nyholm, professor i neurologi, och Robert Bodén, professor i psykiatri. Detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av AbbVie, Transcutan AB och Navamedic, tidigare Sensidose. AbbVie och Transcutan AB och Navamedic har ingen påverkan på programval eller innehåll. Jag heter Anders Stålhammar och tekniker är Inge Amundsen. Tack för idag, ha det bra, vi hörs, hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.